Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede och
Lena Ljungdahl. Var det öl du drack?
Ja.
Såg jag en öl?
Fan vad observant. Jag åkte ju hem, kom ju hem för ungefär 5-7 minuter sedan. Ja. Parkade bilen, min familj skulle på hockey, sprang in, slet åt mig en öl. Och drog till studion.
Rimligt.
Jag kände att den var otroligt efterlängtad idag.
Det kanske är bättre än vad jag gjorde. Jag poppade mig en påse med popcorn och insåg att den kan jag inte äta medan vi poddar. Så den får kallna.
Den får kallna. Ja, den får ligga tills ute.
För det är case torsdag.
Ja, men det är ju case torsdag idag. Mm. Och det är ju kul.
Det är kul. Det är framförallt kul för mig eftersom jag får lyssna på dig den här veckan när du drar ett case. Ja. Och sen så kommer vi avsluta med en rövhatt. Men är det någonting innan som ska avhandlas?
Jag tror inte vi har så mycket egentligen att avhandla. Veckorna går så otroligt fort nu så att jag hinner knappt ens reflektera
skotta
över.
Skotta snö.
Jag hinner knappt ens skotta snö, nej, precis. Förra veckan var det ju Orange Week. Mm. Och av den anledningen så har jag för det första valt ett case som är inriktat på... Alltså det är ju världsdagen för uppmärksammandet av våld mot kvinnor. Mm. Så jag har valt ett case lite på det temat. Men jag måste säga att i år så tyckte jag att Orange Week och Orange Day som brukar vara 25 november passerade... Mer eller mindre obemärkt förbi. Det brukar vara en massa olika aktiviteter som sker den här veckan. Men jag har faktiskt inte... Har du varit aktiv i medierna och sett om det har varit...
Nej. Ja, alltså det, kanske framförallt på typ Instagram har jag sett en hel del. Och det är väl mest... Det är väl ett tecken på vilka man följer på
Instagram. Ja, men
Instagram.
Så är det ju, såklart.
Det kanske inte är så på allas Instagram. Men jag tror faktiskt att det är så jävla mycket som händer i omvärlden.
Det drunknar i allt andra kanske. Lite.
Ja, allt från att någon politiker vill typ lägga ner islam till planering av Nobel och allt däremellan. Krig och elände. Så jag tror att det kan vara det. Att ett av de värsta fenomenen av alla försvann.
Ja.
Alltså inte fenomenet tyvärr försvann inte.
Nej.
Det är ju väldigt, väldigt aktuellt. Men så att säga rapporteringen av det. För det är ju oftast därför man har en sån här internationell dag. Det är ju för att saker inte ska falla i träda. Men i år, jag håller med dig. Det var ganska osynligt.
Alltså de sista, tror jag, 5 åren så har jag bjudits in den här veckan och prata mäns våld mot kvinnor. Men till och med det flög liksom under radarn i år. Så
vi ska i alla fall ta vårt ansvar, för att nu är det ju case torsdag. Nästa vecka så kommer det bli snack om sexköp och swish-listor.
Ja.
Och män som inte kan, så att säga, hålla ordning på kuken, om vi bara ska vara lite tydliga.
Ja, också kopplat till våld i nära relation.
Ja, men veckan efter det, då blir det mord. Kvinnor som mördas.
Ja, mord på kvinnor, ja. Precis, då ägnar vi ett helt avsnitt till det.
Ja.
Stämmer.
Så att vi glömmer inte bort. Och vi sätter fingret på då och då. Men idag, Anna,
så ska vi be oss till Gästrikeskogen.
Jaha.
Är det en plats som är bekant för dig?
Nej.
Nej.
Ligger det i Gästrikland?
Ja, det gör det. Inte långt från Dalälven.
Okej.
Okay. Ska vi. Och vi ska ta tidsmaskinen tillbaka till 1950-talet.
Mm.
och dess början. Och det är vår under uppsegling i Gästrikeskogen när en skogsarbetare är ute och flackar omkring och fäller lite träd och sådär.
Som de gör.
Mm. Som de gör, ja, precis. Han arbetade på den här marken åt ett skogsbolag. Och bodde, och det är tydligen så det funkar, eller i alla fall funkade det. Så att man, sådana här skogshuggare då, tog liksom olika uppdrag och inkvarterades i baracker. Liksom långt, långt ut i skogen. Det är inte hotell och badkar. Och, det är hårt alltså.
Ja, att jobba i skogen både nu men kanske framförallt förr. Det är nog ett jobb som förpliktigar.
Ja, men verkligen. Jag var tvungen att googla lite då med anledning av det här caset och fick se bilder på de här barackerna.
Mm.
Alltså, det kan inte ha varit någon superhärlig tillvaro. Hur som helst, han strövade här i skogen den 9 maj och kom fram till ett litet kalhygge. Och satte sig ner.
Har han någon namn?
Ja, förlåt. Henry Jensen.
Mm-hmm.
Han är dansk.
Okej. Okay. En dansk
det må vara kastanjemannen.
Kanske. Ja.
Henry var då verksam i Sverige. Han är ute nu på kalhygget, njuter av denna härliga vårdag och utsikten när han känner att nu måste jag lätta lite på blåsan. Så han la ner yxan och släppte på, så att säga. Och det är då han skymtar i sin ögonvrå något väldigt obehagligt. Han får alltså se i liksom marken en damstrumpa eller en stickad strumpa som sticker upp. Och när han har gjort sin grej där så kliver han fram till den här högen och tittar lite närmare och får se då att det är liksom flera tygtrasor vid en hög med ris som ligger nära en stor sten, nästan lite inkilat sådär liksom vid den här stenen. Och så han lyfter, det ligger då lite grenar och lös vegetation liksom på de här grejerna som han lyfter undan. Och då kan han skymta något som han uppfattar vara en människokropp. Och han kunde ganska snabbt se att den nog hade legat där en stund. För att den var ganska hårt och illa åtgången liksom, av djur och insekter och sådär.
Stopp.
Ja?
Är jag lite konstig om jag längtar efter ett sånt här ögonblick? Alltså, varför har inte jag hittat?
Ja.
En kropp. Eller för att jag är så otroligt mycket i skog och mark. Och det är inte helt ovanligt. Det är inte så ovanligt att man hör människor som var ute och gick med hunden. Och sen så hunden reagerar på någonting. Eller man gick längs vattenkanten. Och så ser man någon påse i vassen. Mm. Jag menar, kroppar, även om de inte är bragda om livet. Även om de dör naturligt, så att säga. Kroppar dyker ju upp sen.
Ja, ja. Visst. Titt
och jag är rätt pepp på att få hitta... Jag är lite sur över så många timmar som jag faktiskt aktivt inte har letat. Det skulle jag inte vilja liksom spänna min båge så långt.
Vad i processen är det som du känner, så att säga, en förväntan till?
Nej, men alltså, dels så tycker jag att kroppar ska få hittas. Därför
ja, självklart.
Att de ska få bli identifierade och så. Och jag tycker ändå att det är så pass viktigt. Och jag undrar om jag har gått förbi, om jag typ har råkat trampa på någon eller missat med mina alltså, hököga.
Nu är det ju så att Sverige utgörs ju till ganska stor del av skog. Så är det.
Och, ja.
Ja.
Men jag tror att många kanske tänker så här, oh fy, det skulle vara den värsta vardagen jag kan komma på och hitta en kropp. Nej, jag är inte där. Jag skulle nog tycka som att, yes. Vi behöver inte grotta mer i den delen. Jag bara konstaterar att en vacker dag kan det hända.
Det kan det absolut.
Då kommer jag livesända.
Ja, men alltså det händer ju som du säger titt som tätt. Så ja. Låt oss hoppas på det.
Mm. Nu kan du fortsätta.
Nu kommer jag att fortsätta. Henry, han rusade tillbaka till skogshuggarlägret. Han tog så att säga, eller först såklart en position på liksom anträffande platsen. Mm. Och sen slog han larm efter polis. Och några timmar senare då så ansluter landsfiskal Gunnar Ljungqvist från Älvkarleby med ett gäng konstaplar i släptåg. Och Henry fick ju då visa var liket anträffades. Och med poliserna i släptåg så tittar man nu än en gång på kroppen och konstaterade jo, det är absolut kvarlevor av en människa och det är en kvinna. Nu såg man att det fanns strumpeband och lite annat, andra detaljer runt kroppen som antydde att det var en kvinna. Och på den här tiden så fanns det en mordkommission i Stockholm. Mm. Som nu fick sig ett samtal. Och det var kommissarie Nils Wallander. Alltså man förstod ju här ganska snabbt att det här är nog sannolikt fråga om ett mord. Så som kroppen låg med strumpeband och kläder. Det liksom, känslan var att det låg dolt eller hade försökt gömmas nu över den här stenen.
Är det liksom långt ifrån civilisation? Är vi mitt ute i skog?
Alltså jag tog reda på ungefär liksom var den här platsen ligger. Vi ska alltså någonstans på gränsen mellan Gästrikland och Uppland. Mm-hmm. Och nära, om jag har förstått det hela rätt, nära, vad sa jag förut? Dalälven, sa jag.
Mm.
Och som jag har förstått det så är ju det här, det är ett kalhygge, det ligger liksom ut i, du måste ut en bra bit i skogen. Okay.
Mm.
Så det är en ganska så här oländig terräng. Det är inte en liksom naturlig dumpningsplats. Det är ingen plats du travar till med en avliden människa för att...
Och det är inte naturlig, jag är ute och går på promenad och råkar dö och ramlar här vid stenen.
Nej, alltså det är klart att det finns faror i skogen naturligtvis. Men här var det ju mer kroppens placering och liksom de bitarna som fick konstaplarna att misstänka att det var fråga om mord. Men den låg som sagt ganska oländigt till. Det kändes inte som en naturlig liksom, dumpningsplats heller. Så att det var en del frågor som väcktes här. Mm. Och kommissarie Nils Wallander, han kallade samman sina tropper så att säga och började bege sig då till Båtsfors eller Båtfors som den lilla samhället heter som ligger närmast den här delen ute i skogen då. Och man tog med sig också en rättsläkare. Det var ju smart som direkt kunde titta på kroppen. Och en snabb bedömning gjordes av skicket på kvarlevorna. Och rättsläkaren kunde konstatera att kroppen sannolikt har legat minst ett halvår på den här platsen.
Oj.
Åtminstone hela vintern. Och man undersökte närområdet. Man tänkte om det fanns mer personliga tillhörigheter eller kanske till och med spår av någon annan person. Men man hittade varken handväska eller ID-handlingar eller någonting annat. Varken runt kroppen eller i närheten. Och jag tänkte vi kan göra en liten halvhalt här och fundera på hur kroppen har liksom hanterats av djur i området här.
Mm, just
den har nu legat ute då under vinterhalvåret, en period som för vissa rovdjur är en period då det kan vara svårt att få tag i föda, eller svårare i alla fall.
Och, jag är förvånad att det är något kvar alls.
Ja, faktiskt. Jag reagerade också på det. Nu har det varit svårt att utläsa hur mycket som faktiskt är kvar. Mm. Och det beskrivs ju att rättsläkaren misstänkte att det måste vara något större rovdjur som har varit på kroppen. För det var ganska illa åtgånget, trots allt. Men det går ju ganska fort, alltså nu är ju inte fluglarver att betrakta som rovdjur kanske, även om de är asätare. Men alltså det finns ju näringskedja även i skogen så att säga. Först tillkallas ju fluglarverna som börjar jobba på kroppen, men sen så kommer ju en massa olika arter att kunna tillskynda. Alltså många av de här rovdjuren drivs ju av lukten av dött kött, helt enkelt.
Vänta här nu kan jag bara få fråga en fråga som väcktes i mig. Om jag som, låt säga att jag är en järv som kommer dit.
Ja.
Och så äter jag nu på den här människokroppen. Men den är redan så att säga stad i förruttnelse. Det är redan, så att säga, jag var inte först
processat
på bollen. Utan likmaskarna är ju liksom i full färd. Så jag järven äter nu likmask. Är likmasken bara intresserad av
det döda kött
som är dött? Vad händer om jag får ner likmask i min fullt levande magsäck?
Alltså nu är jag verkligen ute på djupt vatten, men min mest kvalificerade gissning är att det kommer inte hända någonting, för att fluglarverna kommer ta som hand om av kemin i magsäcken.
Ja, enzymerna.
Och
det är
syran.
De som ställer till det.
Okay. Så, jag tror inte
så att
det
man
kommer
inte
hända
så att säga blir angripen. Det är trist att någon börjar asäta på när man är så att säga vid full vigör.
Det blir som en omvänd näringskedja. Det större djuret äter det mindre djuret som äter upp det större djuret.
Ja, vilken jävla, det kunde han inte se komma.
Vilken
järven.
Jävla recycling ändå, punktvis.
Är det det som är det cirkulära modet?
Win-win. Nej, men det som är kanske mest problematiskt ändå i de här lägena, det är ju att djur tenderar ju också bära iväg på delar från kroppen. De sliter loss en arm eller huvudet eller underkäken eller någonting och bär iväg på det, så att inte alla delar finns nära.
Nej.
Och det är ju faktiskt ganska olyckligt, för det gör ju obduktionsarbetet mycket, mycket svårare. Hur som helst, man packade kroppen nu, skickade ner till Uppsala för att påskynda obduktionen, medan man då fortsatt jobbade på platsen här för att se om det fanns något mer att jobba med i närområdet. Och vad som hände sen, ja, det kommer vi få veta efter pausen.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd, över min döda kropp. I det här fallet över en i nuläget okänd kvinnas döda kropp ute i skogen, någonstans i närheten av Dalälven. Eller vad var det för jävla älv?
Ja, precis.
Ja.
Yes, nu pågår obduktionen i Uppsala. Fallander ligger på. Han vill ha svar. Har rättsläkaren gjort några iakttagelser och fynd på kroppen som kan generera någon slags information om en identitet, en dödsorsak och ett dödssätt, som ju blir de tre centrala frågeställningarna i ett sånt här fall. Jo då, när man hade tittat närmare på kroppen så kunde man med visserligen viss försiktighet men ändå en grov uppskattning säga att det var fråga om en kvinna mellan 30 och 40 år gammal med mellanblont hår. Alltså här försöker man uttömma så mycket, mycket information man bara kan om kroppen för att så snabbt som möjligt kunna fastställa då identiteten. Vad gäller dödsorsak så fann man frakturer i skallen på kvinnan. Och dödsorsaken blev kraftigt trubbigt våld mot huvudet. Och det här gjorde ju tillsammans med omständigheterna kring liksom fyndplatsen och sådär, att man nu var säkra på att det var fråga om ett mord. Och problemet blev ju nu att, jaha, nu har den här kroppen legat där ute i ungefär ett halvårs tid. Vilket innebär att eftersöka nu, inleda liksom en intensiv spaningsinsats efter en misstänkt mördare, är ju inte det enklaste.
Nej. Och det var ingen anmäld försvunnen i området?
Nej, det var ju inte det. För det undersökte man naturligtvis också.
Mm.
Och identiteten här var man ju tvungen att försöka få klarhet i. Vem var den här mystiska kvinnan? Tidningarna hade ju börjat rapportera om det här såklart. De skrev ju spaltmeter. Och det, i sånt här läge kan ju det vara en positiv sak. För kanske så kommer någon att träda fram. Någon som saknar någon. Men så var det ju inte. Men det rättsläkaren också hade funnit var en protes i överkäken. Och det är ju tacksamt. Särskilt om det är en protes som är märkt med personnummer, så som sker eller har skett under många, många år i Sverige. Det var tyvärr inte denna.
Vadå, en tandprotes med personnummer? Gör man så?
Man har gjort det under många, många år.
Sen började, men inte längre?
Nej, alltså jag tror att det här beror på att teknikerna började ta ut en kostnad för detta. Förr så ingick den på något vis i proteskostnaden. Så den märktes liksom aldrig av. Men så som jag minns det så blev man fick betala en slant extra. Och då var det många som sa, varför ska jag ha mitt personnummer på protesen? Det är ingen annan som ska se den. Eller jag tänker inte förväxla den med någon annans och sådär. Men förr gjorde man det på rutin. Satte man en liten metallremsa med ett ingraverat personnummer i den.
Och... för att annars så är det så otroligt hett att låna någon annans tandprotes.
Ja, alltså det förekommer. Jag kan säga att i missbrukskretsar förekommer det. Att man gör det. På äldreboenden så händer att de förväxlas. Hamnar i fel mun och sådär.
Det är trist om man får liksom en visdomstand mitt fram.
Ja, eller mycket fulare tänder än vad man har haft. Det är trist.
Ja.
Det ska ju inte kunna gå. Men alltså, ja, jag vet inte. Okay. Ja, men det man gjorde nu då var, för nu hade man ju ytterligare liksom en bra signalementsuppgift. Man annonserade i tidningar, och det var så man ofta gjorde förr. Faktiskt, man gick direkt ut i tandläkartidskrifter med foton på, som i det här fallet, en protes. Och gjorde liksom en efterlysning. Tandläkare är ju en sån sjuk yrkesgrupp, så att de faktiskt ofta kommer ihåg tandjobb som de har gjort. Långt tillbaka också. Jag visar... lite... konstigt. Men det var ingen som hörde av sig, och ja, de stod fortfarande utan egentligen bra uppslag att jobba vidare med. Det man kan göra med en sån här protes däremot, det är en så kallad dental profil. Dental profilering. Mm. Och det innebär att man kan gå in och titta då på en protes eller en brygga eller en krona eller någonting sånt i munnen på den avlidna. Och försöka fundera på var i världen tror vi att det här material eller konstruktionen kan vara tillverkad. I Sverige till exempel så är det ju inte längre tillåtet att göra amalgamfyllningar. Det blev förbjudet 2009 tror jag. Sen dess får man inte göra. Precis, vår generation har ju ganska mycket amalgamfyllningar, men de som liksom har växt upp efter oss, eller alltså början på, för så här, även om det blev förbjudet 2009, så var det många år dessförinnan som man egentligen slutade göra det. Så ser man nya fina amalgamfyllningar i munnen på någon, så kan man med ganska stor säkerhet säga att det är inte gjort i Sverige. Det måste vara något annat land. Finns det dessutom kanske en metallblandning i någon slags krona som man kan analysera, ja, då kan man faktiskt få uppslag från sina internationella kollegor om vilket land är det som gör den här typen av konstruktioner eller implantat eller vad det nu kan vara. Fallander fick i alla fall en idé. Han vill åka ut till det här lägret där de här skogshuggarna bodde. Det är ju trots allt liksom den närmaste, vad ska man säga, civiliserade lilla tillhållet. Och han blev väl mottagen. Hans mål här, Fallander, det var ju att prata lite mer ingående med bland annat då Henry Jensen. Men också hans kamrater som bodde i den här baracken. Och då visade det sig när han satte sig ner där och pratade med de här att flera av gossarna i baracken här nämner en finne som hade dykt upp förevarande höst i baracken. I sällskap med en kvinna i 35-årsåldern. Och de här två hade hållit sig för sig själva i lägret. Och jag tror att, eller som jag uppfattade, så var det inte konstigt att folk liksom kom och gick. Och det förekom säkert dambesök, skulle jag kunna tänka mig, i de här barackerna. Så det var kanske inget som man hade egentligen reflekterat över förrän nu. Men det här tyckte ju Falander var extremt intressant trots allt. För tidsmässigt så faktiskt så stämde det ju ganska väl. Åldersmässigt också, om det nu var en kvinna i 35-årsåldern. Problemet var bara att ingen kom på vad de här hette. De hade ju inte liksom fördjupat någon bekantskap typiskt med de här. Ja, precis. Men däremot så var det någon som ändå hade uppmärksammat att plötsligt bara en dag så var kvinnan spårlöst försvunnen. Och man tänkte väl då, ja, hon har väl helt enkelt bara lämnat liksom baracken då plötsligt. Olof Olofsson ska vi bekanta oss med nu. Han jobbade som kock i det här lägret. Han hade gjort en iakttagelse, berättade han i sitt förhör, om en kvinna, den här 35-åriga kvinnan då, att hon skulle ha, han kunde till och med pinpointa ett datum efter många om och men. Den 25 november, och nu är vi alltså i maj, runt 12-13 maj. Mm. Den 25 november året innan så skulle han ha sett den här kvinnan rusa ut från en stuga i lägret i bara sin klänning. Och han har också noterat att den här finska mannen har sprungit efter henne. Någon eller några timmar senare, säger Olof, ja, då ska den här finska skogshuggaren ha kommit tillbaka till lägret ensam. Och han hade då hamnat i samspråk med kocken här, finnen, och verkat lite nervös och lite stressad och sådär. Och han hade dragit till med någon historia om att han och den här damen skulle åka till Stockholm och fixa pass på ambassaden där. Mm-hmm. Och mycket riktigt, han hade packat två väskor och tagit med sig alla sina tillhörigheter från lägret och gett sig iväg därifrån. Och ytterligare några dagar senare så hade han plötsligt dykt upp igen, men utan kvinnan nu, berättar kocken. Och kvinnan sa han hade rest hem till Finland, till Rovaniemi, där hon skulle komma ifrån. Ja, så att det fanns ju lite uppgifter här nu som tillsammans bildade delarna av pusslet. Skumt. Ja, precis. Det är flera då oberoende av varandra som trots allt har gjort iakttagelser om en kvinna i lägret. Kocken har ju varit väldigt på sin vakt. Verkar vara nyfiken, typ den där.
Och det låg ju rätt i tid också.
Det gjorde ju det. Det gjorde det. Falander menar att det här var ju superintressanta iakttagelser, såklart.
Vad sa man där på finska ambassaden? Hade det dykt upp en man och en kvinna och skaffat pass?
Nej.
Någon som har sett henne någon gång?
Nej. Det hade det inte.
Nej, såklart.
Falander fick nu en annan idé. Det är ju nämligen så att för att få arbeta på de här skogshyggena så måste man ju söka, så att säga, tjänst. Och det finns alltid en förman knuten till de här lägren. Så även i det här fallet snokade Falström rätt på. Och han tog kontakt
han
med...
Han hette väl Falander?
Han hette... Vad sa jag? Falström.
Falström. Det är så mycket gubbar ute i skogen, Anna. Falander.
Falander, Nils Falander. Han sökte nu upp basen Johansson, som inte själv bodde i baracken, men som såklart hade vissa upplysningar om dem som rörde sig på hans mark och sådär, i hans arbetslag. Och han tittade nu i sitt slitna arkiv efter finnar som har jobbat för honom. Och få fram då ett namn på en person som skulle ha sökt jobb vid den här tidpunkten. Vid namn Sulo Veikko Hyönno. Sulo
det
ändå.
Det otroligt finskt.
Sulo.
Ja. Ja.
35 år gammal. Han skulle vara född i Rukkolahti.
Ja.
Framgick av hans handlingar. Och vad gjorde då Falander, tror du? Jo, han gick ju nu till myndigheterna för att se, fanns han inskriven någonstans i Sverige? Liksom, man vill ju försöka få fram så mycket information om honom som möjligt nu. Har han varit bosatt någonstans, kanske tidigare i Sverige och sådär? Men nej, Man fick inget napp på honom från skattemyndigheten eller folkbokföring eller någonting annat. Då gick man vidare till gränsstationerna istället. Och där fick man plötsligt napp. Då visade det sig att 1950, den 15 november, alltså 10 dagar före den här kvinnans försvinnande, som visserligen var en preliminär uppgift, men ändå något att utgå ifrån, så hade då Sulo passerat gränsstationen i Haparanda. Och enligt gränsstationens noteringar så hade han passerat tillsammans med en kvinna.
Mm.
Och nu hade man ett namn på denna kvinna. Och hon skulle då ha hetat Aino Sovolaja, född 1914. Mm. Man kunde också se från arkiven här att Sulo hade återvänt till Finland ensam ungefär en månad senare. Så nu är vi inne i mitten på december.
Stämmer ju ganska bra överens då.
Det gör ju det.
Med hans kockens uppgifter.
Mm. Ja. Falander kontaktade nu sina kollegor då i Finland för att se om man kan få lite draghjälp därifrån. För nu hade han ju två identiteter att jobba med. Och då fick han först svar kring Aino. Hon skulle haft då två systrar som fick besök nu av Falander. Och systrarna berättade att Aino hade för avsikt att emigrera till Sverige för, som arbetskraft då. Och hon hade mycket riktigt lämnat familjen med en väska med ganska mycket pengar. 20 000 finska mark.
Oj!
Ja, jag vet inte vad det motsvarar i dagens... Vad heter det? Värde, heter det.
Ja.
Men det ansågs ju vara en ganska stor summa pengar vid den här tidpunkten på 50-talet. Mm. Och polisen i Finland kunde också bekräfta att Aino hade rest ut från Finland i november och att hon sedan inte har hörts av igen. Hon har inte återvänt över gränsen så att säga tillbaka till Finland. Systrarna också hade länge känt en oro därför att Aino hade sagt att hon skulle skicka julklappar till sin familj. Och det hade aldrig kommit några och det var ganska olikt henne att inte så att säga stå för sitt ord. Så de var oroliga att någonting hade hänt. På fråga om systern hade en tandprotes så fick Falander bekräftelse på det. Och systrarna kunde också beskriva hur denna protes såg ut. Falander lät den skickas helt enkelt till Finland för identifiering. Och det var ju så här man gjorde för i brist på liksom andra metoder. Visuell identifiering.
Hur hade man gjort idag?
Alltså, visuell identifiering är inte en godkänd identifieringsmetod. Visst, så kan det ju vara en hjälp om någon kan identifiera en liksom ett utmärkande kännetecken. Det kan ju vara fråga om ett tandsmycke eller en guldkrona på en tand som är ganska ovanligt. Det kan ju absolut räcka för en preliminär identitet.
Lagning kanske?
Ja, en lagning, då blir det ju plötsligt lite mindre unikt. Det beror ju på vad det är för lagning. Skulle det vara en amalgamfyllning i en framtand till exempel, som man faktiskt har gjort i vissa delar av världen under många, många år, så det är klart att det skulle ju vara utmärkande idag, för det är väldigt få som går omkring med det.
Men då pratar du visuell identifiering, men och titta på en bild av någonting. Men om du får någonting till dig, en protes, är det en fullgod identifiering? Om du säger att den här... Nej, inte det heller.
Vi är lite i gränsland här, för de här proteserna är ju nämligen unika för en individ. I meningen att de är ju utformade utifrån någons specifika käkben.
Mm.
Men här vet vi inte hur unikt formen och liksom, utsträckningen på käkbenet är, så vi vågar inte använda det som en ensam identifieringsmarkör. Nej. Så då vill vi ha Någonting ytterligare.
Mm.
Fallander tillbringar ju några dagar med sina gubbar i Helsingfors. Och de pratar ju med systrar och de pratar med tullen och de pratar med sina poliskollegor och sådär. Och frågar runt då kring Sulo, Veik och Höjnu. För att förstå, vem var han då? Vad har vi att jobba med där? Och då visar det sig att han hette inte Veiko, Sulo Veiko Höjno, utan Reino Pussinen kom man att identifieras som. Och man kunde konstatera på något sätt att Aino hade rest ut med en man. Och efter efterforskning så konstaterades att det var den här Sulo Veiko Höjno som egentligen hette Reino Pussinen. Reino Pussinen var före detta bilreparatör. Men han var liksom känd för poliserna här som en kriminell, helt enkelt. Han förekom i polisens register sedan tidigare. Och han var ju intressant med att försöka efterforska i Finland. Han hade ju, kunde man ju tänka sig, lite frågor att, så att säga, besvara. Men han fanns inte att nå på sin hemadress. Trots att man gjorde ganska rigorösa efterforskningar så gick han inte att hitta. Och när man pratade med grannar så hade man inte sett till honom heller på en lång tid. Så att nu inleddes ju en rejäl spaningsinsats med efterlysningar och spaning och frågor. Högt och lågt för att försöka få tag och nypa den här Pussinen som satt och tryckte och inte ville, så att säga, ge sig till känna.
Nej.
Och till slut så lyckades man faktiskt spåra upp honom och gripa honom och föra honom till Sverige. För det här är ju nu har ju brottet skett i Sverige. Så att det gäller att liksom få parterna till Sverige. Så det här kallas för brottsforum på polisspråk. Brottsforum i Sverige, och där ska han då förhöras och sedermera också åtalas om det nu visar sig vara så att han kan ha varit delaktig i detta. Han ankommer Sverige och Gävle pingstafton 1951, alltså 12 maj. Och han reser då med tåg tillsammans med konstaplar här. Och han pratar om Aino. Han medger att han har haft en relation med Aino. Han har också rest med Aino. Men han bedyrar att han skulle ha vinkat av henne i Sverige den 20 november. Och sedan aldrig sett henne igen. Och han förnekade dessutom att han aldrig skulle ha arbetat som skogsarbetare.
En liten reflektion, du sa 12 maj, det är ju väldigt snabbt marscherat, det är 3 dagar sedan hon hittades.
Kanske det finns anledning att ifrågasätta uppgiften. Nu, det ska vi komma ihåg, de här historiska fallen, de omskrivs ju ibland lite grann i olika källor och forum och ibland väldigt knapphändigt, och det är inte alltid som uppgifterna är samstämmiga.
Nej.
Men 12 maj är det som i alla fall beskrivs.
Ja, men vi kan ju bara konstatera, även om det är om datumet kan justeras lite, så har ju de gjort väldigt mycket saker på kort tid. Och de har inte gjort, jag bara reflekterar, de har inte gjort så jättemycket annorlunda saker än vad som hade skett 2023.
Nej,
man går ju samma... Man öppnar ju samma dörrar och stänger och letar på lika sätt och samverkar med internationellt och kollar på det man har och förhör alla och vänder upp och ner. Det är lite samma utredningsmetoder 1950 som 2023.
Ja, verkligen, verkligen.
Reflektion bara, ja.
Ja, och att han sitter och pratar här på tågresan är ju egentligen mumma för utredningen. För det som händer när de här individerna börjar prata och börjar ljuga och börjar liksom... lämna beskrivningar om skeenden, det är ju att det finns ju plötsligt ganska mycket att jobba vidare med och utreda. Och kan man beslå en misstänkt med att faktiskt ljuga, så är det också ganska bra faktiskt. Så vad tror du att de gjorde här nu då när de kommer tillbaka till Gävle? Han hävdar att han aldrig arbetat som skogsarbetare och han har inte burit hand mot eller på något sätt är delaktig i Ainos försvinnande.
Burit hand. Ja, jag skulle ju vilja att kocken tar sig en liten titt på Pussinen. Mm. Är det den här karn som du har sett fara fram och tillbaka? Eftersom han säger att han hade varit rysk. Ja.
Du tänker en klassisk vittneskonfrontation. Eller?
Ja, men för det finns ju rätt mycket som talar emot varandra. Vi har ett helt hyrde med skogshuggare som hävdar att en person har varit där. Och sen finns det en person som hävdar att han aldrig har varit där. Det borde vara ganska lätt att slå hål på genom en vittneskonfrontation.
Ja, men precis. Det skulle man ju verkligen kunna tänka sig. Och det var ju också så Falander och hans gäng tänkte. De riggade en konfrontation då mellan Pussinen och skogsarbetarna. Och vad brukar man göra då? Jo, förr gjorde man så i alla fall. Jag vet inte om man gör så längre faktiskt. Men man klädde helt enkelt ut då konstaplar i samma längd som Pussinen. Med liknande kläder som finnen var. Mm. Och ställde upp de här bredvid varandra helt sonika. Konstaplarna och Pussinen på ett led, eller sida vid sida. Och sen lät man då skogshuggarna titta på gänget här. För att se, var det någon här som man kände igen? Det var ju skogshuggarna och kocken naturligtvis.
Mm.
Ja, ja. Det där gick ju på en pissekvart. Ja. Och så var han identifierad. Ja.
Det var som att dra ett snöre på Gröna Lund.
Ja, det kan man säga. Ja, det kan man säga. Nej, men han pekades ut av sina då tidigare arbetskamrater. Så det var inga konstigheter. Man fortsatte nu att pressa Pussinen. Och han hävdade fortsatt att han inte hade någonting med Ainos död att göra. Han hade vinkat av henne när hon hade lämnat Båtfors. Och han hade inte så mycket mer och säga vid det här första förhöret. Men strategin blev att pressa honom och ta med honom ut till skogshygget här för att se hur skulle han reagera om han fick återvända till platsen där faktiskt Aino anträffades. Och vad som hände då, det ska ni få veta efter pausen.
Välkomna tillbaka igen till Krimpoddarnas Krimpodd, Över min döda kropp. Och Anna berättade här innan pausen hur de skulle ta med den här Pussinen ut till platsen där de då tror att det här brottet har begåtts. Och då gjorde jag en reflektion. När vi har ju kört ganska många historiska case. Det verkar vara en grej som man gjorde rätt mycket förr i tiden. Mm. De har ju tagit med folk liksom ner i sakristian.
I vad då sa du?
Jo, men sakristian, som det heter.
Ja.
Och liksom... men vi ska hålla förhör här på krematorium, huset. Ja. Det är här vi ska prata med varandra. För det verkar vara en grej att försöka locka fram reaktioner genom att utsätta dem för back to the crime scene.
Ja, precis.
Det är inte första gången vi har hört det. Och då undrar jag nu, hur reagerade Pussinen?
Pussinen blev, alltså han fick ju sitta många och långa timmar i förhör. En strategi blev också att åka ut till platsen med honom. Han lämnade ganska snart lite olika varierande utsagor om vad som hade hänt. Snart så bekräftade han att Aino hade varit med honom i stugan här. Alltså att han började liksom lätta upp. Men det skulle ta ganska lång tid innan han ville prata om någonting som skulle kunna ha förklarat hans död. Han tillstod att de hade bråkat. En del, det kunde han bekräfta då, för att det var ju också uppgifter som kom från arbetskamraterna där. Plötsligt då, en dag, så säger han att hon dog inför min åsyn en dag när jag var ute och jobbade här på kalhygget. Det var nämligen så att ett träd föll ner över henne. När hon kom ut för att ge honom mat eller fika. Och då hade detta skett genom någon form av olyckshändelse. Det var ju bara det att skadorna som fanns på Ainos kropp inte alls överensstämde med ett sånt scenario.
Tandöverfall.
Precis, och det går faktiskt att åtskilja vissa former av olycksfallsskador, som i det här fallet, mot skador från ett föremål eller annat.
Men det han gör här nu är ju klassiskt att från början blåneka att jag inte ens har varit på platsen tills det är motbevisat.
Mm.
Okej, jag var på platsen. Då blånekar man själva gärningarna tills då de förmodligen lägger fram grej efter grej. Och sen så, okej, då var det väl så då. Men att de liksom skjuter själva gärningen framför sig. Så till slut så har han placerat sig själv på platsen i skogen tillsammans med henne och hon dog. Så de bekräftar egentligen alla delar av det förutom detaljen att jag har inte begått ett brott. Det är ju en klassiker. Det här har man ju verkligen varit med om hundratals gånger.
Så är det ju verkligen. Och samtidigt så måste man ju komma ihåg att för utredningens del så innebär det att man måste ändå leda den utsagan i, vad ska jag säga?
Ja, självklart.
Alltså utreda den i bott för att kunna visa att så kan det inte ha gått till. Och det här försvårades det av att Pussinen var otroligt sorgtyngd. Liksom. Han grät och han visade nu sidor som han inte hade sett tidigare. Och samtidigt så fanns det ju andra delar här. Varför hade Reino rest under fel namn? Det fanns ju två identiteter här. Sulo och Pussinen. Reino Pussinen.
Just det.
Mm. Och dessutom, Ainos pengar, var fanns de? Det fanns saker här som inte stämde. De fortsatte pressa honom fram och tillbaka mellan kalhygget och arresten i Gävle. Och till slut, en dag, så erkänner plötsligt Pussinen att han har dödat Aino Savaloja. Nu säger han att hon har följt med honom till skogen. De råkade häftigt gräl. Och i stridens hetta så hade han slagit till henne med en grantopp som han höll på att kvista. och när jag funderar på det här, alltså vilket jävla mordvapen ändå.
Ja.
En grantopp. Och
det var som första.
Det var ytterligare en version ju som också... Ja. Alltså han är närmare nu brottet, men det är fortfarande en version som förefaller som otroligt osannolik.
Men jag skulle också vilja det här med att han är så otroligt sorgsen.
Ja.
Det har ju inte varit förrän nu. Jag skulle säga att han förmodligen är mer sorgsen för att han håller på att åka fast än för att kvinnan är död. För då hade han ju varit sorgsen, då hade han ju inte hållit sig borta. Han varit sorgsen från start.
Så kan man tänka. Så kan man tänka.
Mm.
De åkte ju då ut igen, som sagt, till kalhygget. Och nu den här gången, för att det är ju viktigt också att valla och faktiskt försöka rekonstruera händelseförlopp.
Mm.
Så att han skulle då få visa hur skulle det här gå till, var skulle det här gå till. När han hade lämnat versionen om trädet som föll ner över Aino, så kunde han ju visa då. Då fick han visa, men vilket träd var det? Och hur ligger det i relation till där kroppen låg? Och det visade sig stämde ju inte alls. Och nu när de kom ut så väntade huggarbasen Jonsson, eller vad heter han, Johansson kanske, Falander och den misstänkte. Och när han fick höra talas om den här utsagan om att det skulle vara en grantopp då som skulle ha dödat Aino, och Pussinen kunde också visa att den här grantoppen var det. Då tog Jonsson upp grantoppen från marken och så sa han: vi hade ingen snö i november och ni kan själva se att det här trädet och grantopparna ligger ovanpå snö.
Mm.
Ninno, 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 ninno. Och då...
Ja, bra. Där kom han in i sin kompetens.
Ja, det gillar man ju ändå på något sätt. Mm. Och nu vek han ner sig ändå, Pussinen, och sa att han hade slagit Aino i huvudet 2 gånger med sin yxhammare. Han hade blivit så provocerad för att Aino skulle ha kallat honom för lögnare och allt, men de skulle alltså haft ett häftigt gräl. Jag förstod du då vilka...
Men alltså, ursäkta mig, men kan vi bara bromsa in det här vid att... Det sägs ju oftast att kvinnor är liksom så känslostyrda.
Mm. Jaha.
Have you ever met a man? Alltså, jag skulle bara vilja hävda det här med att slå ihjäl någon för att man är kränkt och blir kallad... någonting som, jag vet inte om det är rätt eller fel, men det här med att inte kunna stå ut med kränkma utan att gå till våld.
Mm.
Kanske inte är kvinnor som är känslomänniskor ändå. Jag bara stoppar in den som en liten tanke.
Ordet kränkning kommer för mig ofta i de här sammanhangen.
Ja.
Jag tycker det ofta är ett tema när det beskrivs att en sån här provokation ska ha lett fram till ett sånt, liksom, en sån nivå av våld som man faktiskt har ihjäl en annan människa.
Ingen är immun från att bli kränkt. Jag har också blivit kränkt otroligt många gånger i världen. Sådär, så att man får ont i magen och ser svart. Men att använda våld för att man blir kränkt, det är inte för alla, så att säga.
Nej. Han fick frågan om han förstod vad effekterna skulle bli av att slå Aino 2 gånger med sin yxhammare i huvudet. Och då svarade han kanske lite förvånande ändå. Jo då, jag förstod precis vad som skulle hända. Jag har slaktat kalvar och andra djur sedan jag var liten grabb genom att krossa deras skallar med en yxhammare. Så nog begrep jag att slagen skulle döda henne.
Och det, kära lyssnare, är vad vi kallar för direkt uppsåt.
Precis.
Där fick ni definitionen av
ett gott
direkt
exempel
uppsåt.
På uppsåt. Men Falando var ju fortfarande lite brydd över dels Ainos förmögenhet som hon hade med sig enligt familjen och som aldrig återfanns, men också de här dubbla identiteterna. Och då kom Falando på att han kanske fick ett tips från den här huggarbasen som verkar ha lite koll på läget. Att de här skogshuggarna, de gick inte sällan under falsk identitet av någon anledning. Jag vet inte om det var för att de var olovliga i landet för att jobba eller inte hade arbetstillstånd. Eller jag vet inte hur det funkade på
något
den här tiden.
Något försökte de slippa undan.
Ja, men precis. Och då sökte Falander upp passpolisen i Uleåborg för att se, fanns det något pass till Sul, en namn vid Suluhöjön, vad heter han, Höjönen?
Höjönen.
Jo, det fanns det. Det fanns ett sånt pass som hade utfärdats några månader tidigare då. Och när man frågade hur personen såg ut då som hämtade ut passet, så visade det sig att det var ju inte så förvånande Pussinen som hade hämtat ut passet. Såklart. Så han hade ju skaffat sig 2 identiteter. Pussinen fick ju naturligtvis frågan då om det här falska passet. Var det liksom en del i... alltså var det här planerat? Var det planerat att få över Aino till Sverige med hennes förmögenhet och dräpa henne? Och sen fly undan rättvisan genom att ha skaffat sig, så att säga, en falsk identitet. Men det förnekade Pussinen bestämt. Det här handlade istället om att han ville slippa betala underhåll, tydligen för ett barn som han hade tagit till Sverige under ett annat namn. Men oaktat det, och det ska sägas att pengarna förblev försvunna. De återfanns aldrig och man fick inte heller klarhet i om Pussinen hade tagit dem eller inte.
Nej.
Men han skulle ju snart då åtalas i alla fall och dömas. Och han dömdes till 15 års straffarbete. Och det fick han avtjäna hemma i Finland. Och Aino var ju nu identifierad och fick slutligen komma till sin sista vila i Finland. Och sin familj. Jag läste någonstans att det här lägret med baracken eller stugorna finns kvar i Båtfors.
Vadå, som en attraktion?
Jag vet inte. Jag tror snarare att de bara har blivit ståendes liksom ute i skogen.
Ja.
Jag tvivlar på att de är, så att säga, bruk och används idag. Utan jag tror mer att de bara har blivit ståendes kvar.
Ja, okej.
Ja, ett lite speciellt case det här ju. måste jag ändå säga. Men också, det är ändå fascinerande. Det spelar ingen roll hur gamla mordärenden vi fördjupar oss i. Det är många mekanismer som du var inne på som är de samma. Det är samma utsagor. Det är faktiskt i mångt och mycket samma utredningstekniker som används nu som då. Jag tycker ändå det är
samma motiv.
Motiven samma, exakt. Och
att det ibland är rena tillfälligheter eller att det är några omständigheter som liksom får en händelsekedja och börja rulla. Och vice versa, att det är ibland slumpen som får utredningen att gå vidare också. För att det dyker upp någon liten tråd och börjar dra i.
Slumpen, absolut. Men jag måste också säga att jag imponeras av många av de här utredarna som vi har fått stifta bekantskap med i de historiska casen. Mm. För man måste ha klart för sig att det var ju mycket svårare att utreda till exempel sånt här ärende då. Utan hjälp av ens liksom register som spänner över landsgränser eller du vet, passregister som du bara enkelt kan slå.
Det var så jävla tidskrävande att åka fram och tillbaka över länderna med bilder och prylar.
Ja visst, och vilken kreativitet liksom det måste ha krävs, men också hur skickligt polisarbete som många gånger gjordes. Här hittar man kvarlevor ute i en skog, man har ingen aning om vems de är och lyckas ändå lösa ett mord som har skett 6 månader tidigare och där den misstänkte inte längre befinner sig i landet. Alltså, det måste man ju ändå säga kudos till Falander och hans
gäng. Verkligen. Ja, verkligen.
Du har en rövhatt, va?
Oh ja.
Den kommer vi snart få oss till livs. Men lite samhällsinfo först kanske. Du, imorgon är ju för bövelen den 1 december.
Det är det. Och då är det merchfredag. Äntligen är det dags för merchfredag igen. Och det är ni old school VIPs, ni fattar ju vad det betyder. Men för er nya så är det så här att vi säljer merch imorgon, den 1 december, endast imorgon. Och det gör vi på Podstore, podstore.se. Där har vi en shop och då och då, ganska sällan nu för tiden, men så drar vi ut en merch. Och den kommer finnas bara till försäljning under 24 timmar, det vill säga hela fredagsdygnet, från midnatt till midnatt.
Mm.
Det är inte något sånt här först till kvarn eller något, utan alla som klickar hem en merch under det dygnet kommer att få den merchen innan jul, skickat hem till sig.
Mm-hmm. Så kommer det bli.
Av Podstore. Det kommer vara en t-shirt, det kommer vara en baseballtröja med svarta ärmar.
Mm,
och det kommer vara mugg. Och trycket eller loggan den här gången, den kom ifrån en rövhatt.
Mm.
Där jag brann av fullständigt på alla jävlar som kontaktar oss via LinkedIn och mail och så vidare. Och sträcker ut sin lilla hand. Vill du inte uppdatera dina sökoptimeringar på Google och allt vad fan det nu är? Och då så tror jag att det var du som inte uttrycket att det varit jättekul om de var beskaffade som en T-rex. Det vill säga inte hade några armar när de sträckte ut sin lilla arm. Och där...
Där någonstans föddes idén, ja.
Ja, och så det kommer att bli en rolig merch på detta. Och sen gjorde vi en liten omröstning där Anna gick segrare ur det trycket som du tyckte var snyggast, tyckte tydligen alla andra också var snyggast. Så det kommer att bli... Men
ja.
Jag kan ha gjort en liten kupp.
Jaha.
Ja. Nej, jag vet när jag är besegrad. Jag tog ju inte det andra, det som folk inte ville ha. Utan jag kan kanske eventuellt ha fixat ett litet på sidan avtryck. Som en liten kupp.
Jag undrade just om det där skulle få bara passera. Jag har ju inte väckt den där björnen som du kanske har märkt. Ja. Jag har låtit det bara få vara...
Nej, det kommer inte passera. Utan jag har gjort en liten kupp. Jag har smygit in ett litet extra tryck.
Okej. Är det ballett Dino?
Ja.
Kul.
Podstore.se. Fredagsdygnet, 1 december. Klicka hem årets julklapp. Det var det ena jag ville säga. Det andra är ju att vi kommer att ha en uppesittarkväll.
Ja, det kommer vi ha.
På Instagram. Har vi bestämt datum? Har du bestämt det om du kan?
Ja, både jag och nej. Jag är 90% säker på att jag kan. Jag har ju beredskap, så jag kommer sannolikt kunna oavsett. Ja. För att jag litar ju på att samhällsmedborgarna kommer hålla sig i skinnet den 21 december på kvällen.
Ja. Men så här, vi kan säga så här. Om ni hänger med oss på Instagram, Ljungdahl och Ginghede, där kommer vi i god tid lägga ut när uppesittarkvällen blir. Klockslag, vi kommer ha tävlingar, det kommer lottas ut priser. Vi kommer kanske summera året med någon form av topplista och så. Vi satsar på den 21.
Ja, det
om det blir
göra.
Något annat datum kommer även det komma på Instagram. Och någonstans där är samhällsinformationen klar, tror jag.
Skulle du inte säga något om hemsidan också, Lena?
Ja, alltså istället för att du ska hålla på och dravla om mejlet varje vecka. Vi har ju en hemsida som heter Ljungdahl och Ginghede.
Ja.
Och på den så hittar ni både till Podstore och till böcker och till Instagram och kontaktuppgifter om ni vill mejla oss och så. Så att jag skulle bara vilja säga, gå dit istället.
Ja, men gud vad smart.
Så har ni allt samlat.
Ja, perfekt. Men nu, rövhatsdags.
Ja.
Lenas rövhatt.
Vi ska till sport. Sportens värld.
Jaha, oj, vad spännande.
Ja, det är inte så ofta jag är där på rövhattarna. Men jag tittar ju en del på sport.
Ja.
Ibland.
Ja.
Mm. Jag gillar, nu är det vinterstudiotider. Och jag kan fastna i ett, curling-VM. Ja, och
samma.
Jag tittar all handboll och så vidare. Mm. Det finns några sporter jag undviker. Mest för att de är jätte tråkiga att titta på.
Mm.
Och kanske framförallt fotboll och ishockey. av lite olika anledningar. Men jag kommer inte alls ge mig på själva sporterna nu. Utan jag ska ge mig på kommentatorerna.
Jasså? Ska de få skit nu?
Nu ska de få skit. Och det är så här att jag då, ibland så lyssnar jag även på, ja men du vet när det är Sportextra på radion, jag byter inte, det kan vara någon match som pågår och man åker och hämtar sitt barn på någon idrotts, någon träning. Mm. Deras nomenklatur, Anna, jag har otroligt stora problem med sportkommentatorernas nomenklatur. Och jag har också märkt av att det har gått fullständigt bananas. Det trendar nu.
Men
det
är som att de börjar
ja, det finns ett ord som jag inte kan minnas. Jag har tittat på sport sen, du vet när man låg i sina polan och pyret, randiga mjukisbyxor typ under soffbordet och läste Oppfinna Jockes prick till prick kryss typ. Och sen så var det tvn var på och så sa de så här och så kom den här remsan med resultat. Någonstans där började jag kolla på sport. Mm. Men nu, vad är det för jävla dravel med att de alltid ska prata om att spelarna måste vara påkopplade?
Va?
Nej men Anna Ginghede, har du inte sett på sport sista halvåret?
Jo, det är klart. Påkopplad, alltså, vad avses att de måste vara med? Eller?
Ja, alltså om du bara, ta en snabb googling vet jag, på påkopplade och fotboll, så kommer du få löpsedlar. Jag räknade vilka lag som ska vara påkopplade. Djurgården, Hammarby, AIK, Elfsborg, Sirius. Och det är alla hockeylag och alla fotbollslag. Och när de då analyserar matcher, varje gång ett lag har förlorat en match så är svaret att de inte har varit påkopplade från minut ett. De måste koppla på skallarna. Det gäller att vara påkopplad så fort när matchen drar igång. Skallarna måste vara påkopplade. Jag och min mamma och min syster satt ett VM, eller vad det nu var här.
Men alltså, ursäkta, får jag bara fråga. Gäller det här uteslutande fotbollskommentatorer? Nå, eller?
Det, om du, ja, och ishockey.
Aha.
Men jag har också sett det andra, men det är oftast lagsport i alla fall. Att man liksom och skridskorna får inte vara osnörade, man måste vara påkopplad. Det är ju väldigt rolig mening. Och då har jag lite så här, jag har gått till botten med det här nu, Anna.
Uh-huh.
För det första så har jag bara på kul tittat på en fotbollsmatch.
Mm.
Under en match så nämndes det 11 gånger att spelarna måste vara påkopplade. Han är inte påkopplad nu. Nu kommer han bli avbytt, han har inte blivit påkopplad. Vi måste få in en annan spelare som är riktigt påkopplad från start.
Är det samma kommentator?
Nej. Absolut inte. Och det är både i ljud, men också du kan löpsedlar i Expressen Sportblad, Aftonbladet Sportblad. Allt måste vara påkopplat. Och också gärna i kombination med man måste vara beredd att göra jobbet. Ja. Ja, det är lite
det
därför
vi
är där.
Det är så fascinerande. Alltså jag kollar ju väldigt sällan fotboll just. Hockey kollar jag ju oftare på. Men det, jag ska ärligt erkänna att det var faktiskt ganska länge sedan jag såg en hockeymatch nu. Men just, fan vad intressant, vad spännande.
Och när jag då gjorde min lilla gallup här nu så hittade jag en person som tycker precis som jag. Jag hittade en artikel i någon av sportblaskorna. Uh-huh. Marcus Leifby heter han. Det kanske ni vet om han skriver i Aftonbladet.
Det känns att det var bekant.
Mm. Han har en rubrik som säger: hör jag någon säga påkopplad de närmsta 14 dagarna kommer jag rätt upp och ner göra mig skyldig till olaga frihetsberövande. På närmaste 14 år vill jag inte höra någon säga påkopplad för att verka initierad, intresserad, duktig eller engagerad. För då blir de frihetsberövade. Rätt upp och ner. De bör vara frihetsberövade.
Men alltså jag tycker också det är så spännande för att det är ju ett ord och ett begrepp som liksom jag aldrig har hört det liksom med annan mening än att ett lok ska vara påkopplat till en vagn.
Jag vet. Liksom. Jag gick och kollade upp så här, påkopplad är ett ord som är det är ett sammansatt ord av på och kopplad. Och om man bara googlar på påkopplad, uh-huh, då kommer det ju liksom att modemet ska vara påkopplat.
Just det.
Att vagnen ska vara påkopplad. Uh-huh. Men om man skriver då påkopplad och fotboll, jag bara tar några rubriker. Jag har googlat nu medan vi pratade. Jag tar några rubriker. Fotbollskanalen skriver: det gäller att vara påkopplad. Norra Hallands tidning skriver: det gäller att man var påkopplad i 90 minuter. Elmander säger det i Sveriges Radio: de var inte riktigt påkopplade, jag lider med Sverige.
Men
Afton...
Gud, vad märkligt.
Men alltså, svensk elitfotboll, varenda steg räknas, det gäller att vara påkopplad från start. Bartosz Grzelczak: man måste vara påkopplade från första matchminuten.
Men vad fasen?
Sandersson, självkritisk efter förlusten: nej, det handlar om att vara påkopplad. Fotboll handlar om att vinna dueller. Man måste vara påkopplad.
Nej.
Jo, jag lovar.
Nej,
presskonferensen från matchen, huvudtränaren Marti Cifuentes: hans spelare såg inte tillräckligt påkopplade ut mentalt. Ännu en tre poängare för Storfors i damtvåan. Vi var både påkopplade och aggressiva.
Men det är så man skulle vilja veta vem som myntade begreppet. Alltså ändå,
svensk fotboll skriver: Eriksson och Ilstedt inför Japanmatchen. Istället för att fokusera på enstaka spelare behöver man se till helheten. Vi måste vara beredda. Vi måste vara påkopplade från första sekund.
Alltså om det nu sitter någon...
Jag skämtar inte.
Nej, men det är helt sjukt. Sitter nu någon sportnörd där ute som har svaret på det här, så hör gärna av er, för det här skulle jag vilja grotta vidare i. Det är super... Alltså, det måste ju vara någon som någon gång har börjat använda begreppet. Och sen har det blivit...
Alltså och jag tror... För att det här med nomenklatur, även när man tittar liksom på intervjuer nu till exempel, har ju skidorna dragit igång, skidskyttet och längdskidorna. Man skulle kunna ta en intervju och sen skulle man bara kunna köra stencilera upp den i 6000x, för att det spelar ingen roll vem som pratar, de säger exakt samma sak. De säger saker som att idag var jag beredd att göra jobbet, eller min favorit: ja, det gick inte så bra idag, men jag fick i alla fall svar på några av mina frågor.
Ja.
Vad hade du för frågor innan du började åka? Du ska från A till B på kortast möjliga tid. Men jag tycker ändå att jag fick bra svar på mina frågor.
Och jag konstaterade nu i helgen, när jag snabbtittade lite, att det är ju längdskidåkarna är ju inte de mest mediatränade atleterna där ute.
Nej, förutom Halvarsson som har förfrysit könsorganet.
Ja, just det. Ja, oh, jösses.
Men alltså jag skulle säga så här, alltså sport nomenklatur eller sportkommentatorernas val av ord och att de också måste säga allting de ser. Till exempel när de säger, ja, nu är pressen stor. Och det säger de då inför straffen i VM. Ja. Ja, men det tror jag ändå att vi kan vara överens om.
Ja, men det kan ju faktiskt sitta någon synskadad eller blind och lyssna bara. Ja, då kan det väl finnas ett syfte, eller?
Ja, men eller de kanske på radio på radion, då, Anna.
Ja, vad vet jag?
Ja. Dalkurd, det är väldigt professionell och välskolad målvakt. Han är alltid påkopplad och framåtlutad.
Ja, framåtlutad också och påkopplad i samma mening. För det är ett ord som jag har svårt för. Framåtlutad.
Ja. Vi måste vara maximalt förberedda. Nej, men jag skämtar. Jag tror så här att du har exponerats för det här, men att jag av någon anledning inte har
passerat bara. Reagerat.
Från och med nu, Anna, så kommer du vara irriterad på varje tv-sändning, varje radiosändning där det är ishockey eller fotboll. Det är som att någon har tagit en fucking lina ladd och sen så förlorat ett vad och sen
säger, hur många gånger kan vi säga
så jävla påkopplade, måste vara påkopplade nu, dubbhuven.
Ja, eller så är det ett nytt ord för Saul för 2024. Det kanske dyker upp där.
Ja, kanske, men det måste finnas någonting annat. Eller bara lite som när vi skriver boken, då hittar vi så här, ja, men nu vill jag säga det här, men det har jag redan sagt. Då får vi jobbat mycket med synonymer.
Ja,
hur ska man kunna beskriva en blöt tröja utan att säga att den är blöt tre gånger? Kanske att de kan börja jobba lite med synonymer även. Det är ändå deras jobb att svänga sig med ord. Det finns ju en helt fantastisk sportkommentator. Nu kommer jag inte på vad han heter, men han beskriver ju det han ser. Det är ju poesi när han pratar. När de liksom... De svänger längs grönmattan som två ystra kaniner. Alltså, det här är så roligt.
Nej.
Vad fan heter han? Ja, det kommer vi få 1000 DM på.
Det kommer vi få.
Det spelar ingen roll vad för sport. Jag lyssnar ändå, bara för att han har så jävla roliga metaforer och synonymer för det som händer. Han har aldrig någonsin använt ordet påkopplad. Jag svär, bror.
Vänta bara. Ja, fan vad spännande. Det var ju en rolig rövhatt. Nu kommer jag genast
för dig.
Lyssna med mycket större intresse. Jag ska genast fråga min son när jag kommer hem. Vad han har för åsikt i frågan. Han konsumerar otroligt mycket fotboll och är på ishockey as we speak. Så att, ja, spännande. Spännande.
Ja.
Aha. Det var det.
Nästa vecka blir det 6 köp och swishlister.
Ja, det blir det. Det blir bra. Och ta hand om er. Och glöm inte fredagsmerchen nu imorgon.
Ta hand om er. Hej då. Bye.
Podplay, en del av